utan det är ju en bild av dig och mig. Och här snubblar ju tanken nästan omedelbart. Och vi kan kanske säga så här att alla villfarelser inom den kristna tron har egentligen sin rot, vill jag mena, i detta att vi inte förstår att det behövdes något så drastiskt för att frälsa oss. Och då är det ju så här att om vi har svårt att förstå både den gudomliga nåden och framförallt att förstå vårt behov av samma gudomliga nåd, så befinner vi ju oss ändå precis i centrum av vad frälsning är. Och ändå så måste vi säga att jaha, det är mycket här som vi inte förstår. Och då blir ju följdfrågan naturligtvis den, vad förstår vi av resten då? Tja, det är ju en bra fråga som politikerna brukar säga. Och ofta gör vi ju så här när vi ställs inför något som är för stort. Något som vi förgäves försöker att omfatta med ett famntag. Och vi inte klarar det. Vad brukar vi göra då? Jo, då minskar vi ner det hela. Så att vi får lagoma dimensioner och kan hålla det i vår hand. Och hur gör vi då med frälsningen? Hur minskar vi ner den för att kunna få den till någorlunda rimliga och fattbara dimensioner? Jo, vi säger att frälsning är inget annat än syndernas förlåtelse. Och frälsning är syndernas förlåtelse, tro inget annat. Men det är mycket mer än så. Väldigt mycket mer än så. Och det är det vi ska ägna oss åt en stund. Västerländsk kristendom alltså romersk katolicism och protestantism till skillnad tror jag från östliga kyrkor är väldigt präglade av en ärkebiskop i Canterbury. Han levde från 1033 till 1109. Han hette Anselm av Canterbury. Han formulerade det som brukar kallas för Anselms frälsningsteologi. Och den är riktig och god och sann och bra. Men den handlar i stort sett om bara om syndernas förlåtelse. Att Jesus tar straffet för våra synder och vi går fria. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid. Och i hans sår blev vi helade. Ja visst, detta är bibliskt och sant och rätt och bra. Men om vi säger att frälsningen är detta och inget mer, så hamnar vi i väldigt konstiga situationer. Därför att då handlar ju Jesu försoningsverk om att påverka fadern. Då utför han något som ändrar någonting hos fadern så att vi kan bli acceptabla inför honom. Och frågan är ju om det är han som behöver förändras i första hand, eller om det är vi. Och moderna sekulariserade människor, de brukar peka på det här och säga, det är en konstig gud ni har som måste slå ihjäl sin egen son för att komma på så pass gott humör så han kan förlåta människor. Och vi blir ofta svaret skyldiga. Därför att vi har nu tagit ut visserligen en väldigt viktig del, men ändå bara en del ur ett större sammanhang, och sagt det här är egentligen allt sammans. Och det är det inte, för det finns mycket mer än så. Johannes 3 kapitel. Jesus samtal med Nikodemus. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade: Hur kan det ske? Jesus svarade: Du är Israels lärare och vet inte det. Ja, här ger ju Jesus en helt annan bild av vad frälsning är. Den är naturligtvis lika sann som den anselmska bilden. Men den är viktig att hålla i minne. För här handlar det ju om att det händer någonting med dig och mig. Vi måste födas på nytt. Och här utvecklar sig ju nu ett ganska finurligt samtal mellan Jesus och Nikodemus. Och till sist så suckar Jesus: Du är Israels lärare och förstår inte det här. Detta är ju ganska elementärt, och det är helt främmande. Vad syftar Jesus på? Varför borde Nikodemus egentligen ha begripit det här? Jo, vi påminner oss orden ur skapelseberättelsen: Om ni äter av detta trädet ska ni döden dö. Den som är död måste födas på nytt för att åter bli levande. Nu är det så intressant att Gamla testamentet, det som alltså var skriften på Jesu tid, är väldigt återhållsam när det gäller att kommentera det tredje kapitlet i första Mosebok, syndafallet. Du kan läsa både lagen och profeterna och psalmerna utan att någonstans hitta själva begreppet syndafall. Konsekvensen av syndafallet beskrivs ju verkligen både på längden och tvären, men själva begreppet finns inte där. Och när vi ser i Nya testamentet så är det ju egentligen Paulus ensam som verkligen lanserar själva begreppet. Det här betyder att om vi går till judendomen så har de oftast inte samma syn på första Mosebok 3 som vi har som kristna. Där kan man säga att ja, människan gjorde Gud emot genom att äta från trädet. Men samtidigt så grundlade man något nytt och spännande i och med att man öppnade upp för kunskapen om gott och ont. Den kunskap som sedan Toran, lagen, ger oss i ännu rikare omfattning och innehåll. Så att inom judendomen ser man ofta positivt på syndafallsberättelsen. Och att den händelsen skulle ge upphov till något som vi skulle kunna kalla för arvsynd och ett, hela människosläktets katastrof. Det är ingen bärande tanke inom judendomen. I Koranen finns den här berättelsen också om trädet och frukten och människorna som äter trots, i det här fallet, Allahs tillsägelse att inte äta. Jag har hittat den på 3 ställen i alla fall i Koranen, och det kan hända att det finns mer. Men också där lämnas man rätt så mycket i osäkerhet om vad det skulle betyda att människorna åt, de första människorna åt av den här förbjudna frukten. Det blir ändå rätt mycket så att ja, Allah förlåter, han är nådig och förlåtande, och så rullar det hela vidare. Kristen tro ensam tar fasta på att Gud verkligen menar vad han säger när han varnar människorna: äter du av detta träd ska du döden dö. Frågan är ju vad det är för död som infinner sig. För att det är ju inte riktigt det kliniska dödsbegreppet, även om vi också blev dödliga som människor. Utan när nu människan med bestörtning ser att hon är naken, så är det ju därför att hon redan har dött. Och frälsning handlar ju alltså på något sätt om att ge liv tillbaka till den som var död.